CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ju närmare man sitter de förhållanden man ska döma över, desto mer nyanserad blir bilden. Det är väl inte riktigt domarnas roll att så att säga verka för en viss riktning i kriminalpolitiken. Att göra vissa geografiska områden där människor bor till skärpta straffzoner, det menar jag att det kommer i konflikt med principen om lika till för lagen. Man gick från en behandlingstanke där straffet syftade till att göra den enskilde till en bättre individ, och straffets stränghet byggde mycket på behovet av behandlingen. Det var ingen bra idé. Därför det var väldigt svårt att få domstolen att förutse vad som var rätt behandling. Dessutom var det orättvist. Man kan nog säga att Sverige har haft relativt låga straffsatser under ganska lång tid. Vilket vi nu efterhand ändrar på. Samtidigt har ju Sverige varit ett ganska så homogent och stabilt samhälle jämfört med många andra samhällen i världen.
Frågor om brott och straff står högre upp på dagordningen än på mycket länge, såväl för politiker som för vanliga medborgare. I debatten hörs förutom politikerna en hel del kriminologer, journalister och poliser. Men mer sällan hör vi domarnas perspektiv. Det är genom dem som politikernas växande önskan om hårdare tag och strängare straff ska omvandlas i praktisk handling. Samtidigt får domarskrået ofta kritik i debatten. Det heter att de allt för ofta lägger sig i den nedre delen av straffskalorna och att de rent av motarbetar politikernas och därmed i förlängningen folkets önskan om strängare straff. Politiken och sociala mediestjärnan Hanif Bali har till och med kallat Sveriges domare för syltryggar. En person som har erfarenhet såväl av departementsarbete som ämbetet som riksåklagare och som domare är Anders Perklev, nu president för Svea hovrätt. Varmt välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tack.
Ja, vad säger du? Ligger det något korn av sanning i att Sveriges domarkår är syltryggar?
Nej, jag tycker inte det. Det får stå för den som har uttalat det. Jag tycker att överhuvudtaget att använda den typen av begrepp i debatten leder liksom inte framåt.
Är det korrekt dock att påstå att när domarna väl tar till orda i debatten så har de ofta ett perspektiv som går emot hårdare tag och strängare straff? Det är i alla fall mitt intryck.
Det är väl inte så ovanligt att domare manar till viss besinning. Och det tror jag bygger på just erfarenheten av att man har i vardagen hanterat ett stort antal fall och sett en hel del av verkligheten i dömandet.
Vad är det man ser då? För det där har jag hört tidigare också, att till och med när man frågar allmänheten, tycker du att straffet ska vara hårdare eller inte? Och sen när de får se bakgrunden så är det ofta så att allmänheten inte alls vill döma så hårt längre. Vad är det där?
Nej, jag tycker den bilden stämmer. Ju närmare man sitter de förhållanden man ska döma över, desto mer nyanserad blir bilden. Och det ser vi också bland nämndemännen som ju inte är jurister och inte har samma erfarenhet av dömande. Det är ganska sällan som de är skiljaktiga och tycker annorlunda.
Är det empati man får, eller handlar det om när du säger nyanserat, vad är det man ser som man inte ser när man läser tidningen om samma fall?
Ja, bilden i media blir ju med nödvändighet mycket mer kortfattad och kanske också ibland lite tillspetsad. Och då ser man inte helheten. Man ser inte alla de kringomständigheter som man ser när man sitter som domare i ett mål.
Hanif Balis poäng med just det där uttalandet, som ju var väldigt raljant, men det var då att han menade att Sveriges domare att Sveriges domare för länge sedan borde ha slagit bakut mot det faktum att personer som gripits för grovt vapenbrott tidigare då kunde släppas ut på gatan igen utan någon obligatorisk häktning. Han menar väl, förstår det som, att domare borde ha slagit larm om den grova gängbrottsligheten och den här aspekten av den. Gjorde ni det?
Det är väl inte riktigt domarnas roll att göra. Att så att säga verka för en viss riktning i kriminalpolitiken. Utan domarnas roll är ju att döma över det materialet som domarna får på bordet av parterna. Och i, när det gäller brottmålet då är det ju åklagaren som är part och lägger fram sitt material. Och det ska domarna döma över.
Jag tänker att om du som domare gång på gång ser att du då dömer personer för grovt vapenbrott, men häktning är inte obligatorisk, och att du ser att konsekvensen blir att samma person kommer ut på gatan igen, vore det helt apart att liksom på något sätt göra sin röst hörd och mena att det är ett problem som domare alltså?
Alltså domare kan ju precis som alla andra delta i den allmänna debatten och den kriminalpolitiska debatten som privatpersoner. Men domare som yrkeskår har ju inte den rollen och ska inte ha den rollen heller.
Så där tycker du egentligen att han är lite fel ute i att ni borde ha gjort så i det här fallet och i andra fall?
Jag tycker att det är lite märkligt att på något sätt anklaga domarna för att någon form av passivitet i den rollen. Det finns ju många andra som har i sin yrkesroll att bekämpa brottslighet och se brottsligheter på nära håll, som ju då har både slålarm och har slaglarm och har alla möjligheter att göra det.
Stefan Löfven, statsministern, har ju fått en hel del kritik när han sa om gängvåldet att vi inte riktigt såg det komma. Hur var det med domarkåren? Såg ni det här komma?
Domare ser nog en hel del. Och framförallt så ser man det inom sin egen domkrets där man är verksam. Men det betyder kanske inte att man ser det på det sättet som i sin yrkesroll, som en polis gör, som en åklagare gör. Domarens roll är ju faktiskt att döma i de fallen och över det material som man får tillgång till. Och då ska man ju akta sig lite för att sätta av för stora slutsatser av just det. Man ska komma ihåg att det materialet som hamnar i domstolarna är ju framsållat i en lång process. Det är oerhört många fler brott som anmäls, som utreds och bedöms än de som kommer till domstolarna.
Så återigen, om du som domare under en period märker att det kommer jättemycket fall av människor som bär automatvapen och skjuter varandra med dem och så. Det finns ingenting i domarrollen som kräver att man just på något sätt uppmärksammar andra aktörer i samhället på den här utvecklingen.
Det vore väl ganska märkligt om domarna, som ju så att säga är ett sent led i rättskedjan och rättsprocessen, skulle vara de som i första hand skulle uppmärksamma det här. Här kommer i första hand polisen och i andra hand åklagarna klart mycket före. Och det är ju betydligt mer naturligt att de har den rollen.
Sen en tid tillbaka råder det närmast ska jag säga, inte helt, men närmast konsensus om att det behövs tuffare tag mot gängkriminalitet. Och det föreslås ständigt nya åtgärder i den riktningen. När vände den här vinden och varför, tror du?
Det har ju kommit stegvis. Man kan ju gå ända tillbaka till 1990-talet när man började tala om en jag ska säga, mer proaktiv kriminalpolitik och hårdare straff. Och sen har det ju fortsatt nästan oavsett vilken regering vi har haft vid makten. Man har tagit vidare när andra slutar.
Så det är så långsiktigt alltså?
Ja, ett långsiktigt fokus på vad som man skulle kunna kalla hårdare tag i kriminalpolitiken. Retoriken har ju funnits där i många år nu. När det gäller just gängkriminalitet och så är det mycket kopplat till utsatta områden i bostadsområden där man då har sett att här begås brott, här finns otrygghet och här finns också den här tystnadskulturen. Och det har man ju uppmärksammat efterhand här och betydligt mer nu på de sista åren när vi har sett de här skjutningarna som ju då drabbar naturligtvis både de direkta offren men också allmänheten som kan bli skadad av det här.
Om jag förstår dig rätt så menar du att retoriken att vi behöver strängare straffen är för milda, den har funnits ända sedan början 90-talet. Men hur mycket praktik har det blivit av det där då, som du uppfattar det?
Ja, det blev ganska mycket praktik på det sättet att man har skärpt straff i omgångar sedan dess. Tittar vi sen på antalet intagna i kriminalvårdsanstalt har det både gått upp och gått ner. Och man kan se fram till någonstans 2016-2017 så hade vi faktiskt inte fler intagna i kriminalvårdsanstalt än vad vi hade i början på 1990-talet. Så i den meningen så kan man säga att det hände inte så mycket. Men nu finns det också andra förklaringar till den utvecklingen. Vi fick ju se en nedgång i antalet utredda brott i mitten för cirka fem, sex år sedan. Och sen har man återhämtat det. Och nu är man ju tillbaka igen och vi får ett stort antal utredda brott. Och vi ser ju också att antalet intagna i kriminalvårdsanstalt har ökat väldigt mycket.
Tror du, eller snarare tycker du, att den brottsutveckling som vi ser nu gör att det här ganska höga tonfallet är motiverat? Eller är det delvis en överreaktion?
Jag tror det har att göra lite med hur samhällsdebatten överhuvudtaget förs. Den förs i lite mera hårda ordalag och på ett mer tillspetsat sätt.
Är det bra eller dåligt?
Jag tror inte det är så bra egentligen. Jag tror inte det gynnar debatten som sådan. Det är viktigt att man för en debatt, att många får komma till tals, att man får olika perspektiv som bryts mot varandra. Men jag tror att det finns en risk för en del att dra sig undan och inte vill vara med i en debatt där man går till personangrepp och kallar varandra för olika tillmälen.
Tänker du framförallt på sociala medier eller tycker du också att det finns den tendensen i andra typer av debatter som till exempel när man skriver på tidningsdebattsidor eller deltar i tv och radio och så?
Alltså det som händer på sociala medier, det händer ju också i övriga medier efterhand, fast inte i lika stor utsträckning.
Så att det egentligen överallt på sätt och vis då, att det är en hårdare ton. I juni i år tillsatte regeringen en kommitté som du leder, straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. Vad är tanken att den här utredningen ska leda till när ni lägger era förslag då i juni nästa år?
Ja, vilka förslag vi kommer att lägga, det är vi inte färdiga med nu och det kan jag inte säga så mycket om. Men vår uppgift är ju att titta på brott som äger rum i gängmiljö och det är egentligen vad det handlar om i löst sammansatta nätverk som sysslar med kriminalitet. Och i synnerhet då när det leder till våld och våldsamma konflikter mellan olika grupper. Sen ska vi titta en del också på narkotikabrott, försäljning av narkotika. Vi ska titta på om det finns behov av utökade möjligheter till häktning eller så kallad obligatorisk häktning. Och vi ska titta på också hur man kan motverka att unga rekryteras i kriminalitet om det behövs strängare straffrättsliga åtgärder mot det.
När man tillsätter en utredning så handlar ju det oftast om att man har uppmärksammat ett problem, någonting som inte fungerar optimalt. Om du skulle bara i sammanfattning, vad är det för problem som man tycker att samhället inte just nu klarar av att lösa, som den här utredningen ska komma med lösningsförslag på?
Man har ju sett den här utvecklingen av gängkriminaliteten eller då kriminalitet i löst sammansatta nätverk i framförallt de utsatta områdena. Och den har ju, kan man säga, eskalerat och vi ser också de här konsekvenserna i form av skjutningar, uppgörelser både mellan gäng men också mellan individer. Och att hur tillgången till skjutvapen har ökat och de konsekvenser som det får. Så här finns ju definitivt ett stort samhällsproblem att ta sig an. Sen är ju bara det här en del av det man kan göra. Nu tittar vi på de straffrättsliga åtgärderna. Det handlar ju mycket om straffskalor och kanske under vilka förutsättningar som man ska anse att ett brott tillhör en lite strängare straffskala då. Så kallade kvalificerande rekvisit. Och det är det vi kan bidra med förslag till. Och man kan diskutera vilken praktisk effekt det har, men oavsett det så är det ju alltid viktigt att strafflagstiftningen liksom står i paritet med samhällsutvecklingen. Brottsligheten utvecklas och därmed behöver ju också straffbestämmelserna förändras och utvecklas.
I den politiska debatten finns det ett antal förslag som återkommer med jämna mellanrum. Jag tänkte jag skulle lista några av dem och höra hur argumenten för och emot ser ut för vart och ett av dem. Vi börjar med införande av kronvittnen, det vill säga kriminella personer som mot strafflindring vittnar mot medbrottslingar. Vad talar för och vad talar emot en sån idé?
Ja, det som talar för det är ju att det skulle kunna bryta upp den tysthetskultur som finns och motverka den om man kan få personer som misstänkta för brott och att medverka lämna uppgifter mot strafflindring. Att det ska vara ett incitament helt enkelt för att medverka i utredning.
Och vad talar emot?
Ja, det som talar emot att det kan ju sänka bevisvärdet av de uppgifterna. Om man vet att vissa uppgifter lämnar i utbyte mot strafflindring så kan man ju säga att det kanske talar emot att de här uppgifterna är riktiga och trovärdiga.
Vet vi från andra länder som har det här systemet att det faktiskt fungerar så, att det bryter tystnadskulturen? För det är ju rätt starka incitament till att vara tyst, nämligen att man inte kan vara säker på att få fortsätta leva om man tjallar på en medkumpan.
Jag vet inte om man kan jämföra det på ett enkelt sätt. Tystnadskulturen ser olika ut och kan bero på olika saker. Det kan bero på vänskap, det kan bero på en kulturell sammanhållning, men det kan ju naturligtvis också bero på rena rädsla och gemensamma brottsliga aktiviteter. Så att vilka möjligheter man har att bryta upp den, det är nog svårt att riktigt förutse.
Och det finns inte andra länder som är uppenbart inspirerande exempel här till varför man skulle införa kronvittnen?
Det här finns ju i andra länder. Nu ligger det här utanför den utredning jag har hand om och utreds ju på annat håll. Så att jag har inte sett några exempel eller några liksom forskning kring just detta.
Anonyma vittnen då? Det vill säga att den som vittnar i domstol inte behöver berätta vem han hon är. Vad talar för och vad talar emot?
Det som talar för det är naturligtvis att det skulle minska det motstånd som kan finnas mot att vittna på grund av rädsla till exempel. Det som talar emot är ju uppenbart att det är en fråga om rättssäkerhet och den tilltalades möjlighet att försvara sig. Om man inte vet vem som lämnar en utsägare, hur ska man kunna försvara sig mot den? Hur ska man kunna ifrågasätta trovärdigheten och vilka motiv som har legat bakom att man lämnar just den här utsagan?
Det är många som har sagt det där. Samtidigt så är det ju uppenbarligen jättesvårt att få människor att vittna. Det blev tydligt inte minst i både fallet med läkaren i Malmö, kvinnan då Caroline Hakim som sköts till döds. Där, vad jag vet, så har inte polisen kommit i mål med den trots att det borde vara en oerhört stor upprördhet i samhället kring det inträffade. Och samma sak i Botkyrka, den här 12-åriga tjejen som blev skjuten. Man kan ju ändå föreställa sig att det finns många som sitter på uppgifter men av något skäl så berättar de inte. Tror du att om de skulle få göra det anonymt att det skulle göra så stor skillnad?
Jag är inte säker på att det skulle leda så mycket framåt i utredningen. Det finns ju att vissa möjligheter för polisen att prata med personer som lämnar uppgift anonymt. När vi talar om anonyma vittnen så handlar det om man ska få lov att vittna anonymt i en rättssal. Och det handlar ju inte om att få in upplysningar som kan leda framåt i utredningen, utan det handlar ju helt enkelt om att det ska vara en del av domstolens bevisvärdering för huruvida en person är skyldig och ska dömas eller inte. Och det är ju en annan sak. Om det blir först så när man kommer dit som det här frågan ställs på sin spets, är det rimligt att man får lämna sina uppgifter anonymt? Och kan man hålla den här anonymiteten en hela vägen från polisförhöret ända fram i domstolen? Det förutsätter ju också att polisen i så fall kan utlova den anonymiteten redan från början. Så det finns ganska många problem med det här, och det visar sig också att de länder som har sådana system knappast använder dem i någon större utsträckning.
Men när de har gjort det, har de här problemen som du befarar, har de uppstått i stor utsträckning i till exempel Norge och Danmark?
Det jag har hört från Danmark och Norge det är att det får inte så stor betydelse att man har den här möjligheten. Det är väldigt få fall som det kan användas.
Införande av så kallade visitationszoner då, det vill säga geografiskt avgränsade områden där polisen kan visitera vem som helst, när som helst och utan brottsmisstanke. Det är något som har föreslagits. Kan det vara något? För eller emot?
Ja, alltså från ett rent polisiärt perspektiv är det säkert väldigt bra. Jag är inte säker på att polisen önskar sig det här i Sverige. Och från ett medborgarperspektiv så kan man ju få ju var och en göra sin egen uppfattning om man tycker det är rimligt, om man tycker att man är beredd att utsättas för det här.
Det finns ju en risk för att en uppfattning som redan är rätt utbredd i en del utsatta områden, att man blir rasprofilerad helt enkelt, att man löper mycket större risk att utsättas för de här visitationerna om man har en annan bakgrund än etnisk svensk och sådär. Ser du en risk till ökad konflikt just på grund av det om man inför den här typen av mera visitationer utan brottsmisstanke som det handlar om?
Det är klart att det finns en risk för det. Och den måste man ta på allvar. Och det gäller ju brottsbekämpningen generellt. Att man måste vara oerhört uppmärksam på att man inte skadar det intresset som man egentligen vill skydda. Nämligen att människor känner sig trygga.
Vistelseförbud inom vissa områden för personer som döms till skyddstillsyn eller villkorligt frihets från fängelsestraff. Alltså i praktiken skulle det då innebära att man, om man är dömd, inte får vara till exempel på Rinkeby torg eller i Farsta centrum eller vad det nu kan vara. Är det en rimlig, eller snarare vad talar för, vad talar emot en sån ordning?
Ja, det är ju inte någon orimlig tanke att man skulle kunna ha det på det viset. Den som är dömd får ju räkna med att man inom ramen för straff kan få en viss frihetsinskränkning. Och den här frihetsinskränkningen är mycket mindre än att, att hamna i fängelse och sitta på en anstalt. Så i den meningen så är det svårt att se några egentliga hinder. Förutsatt att man kan ordna det på ett praktiskt sätt.
Det finns ett liknande förslag som går ut på skärpta straffzoner där polisen kan peka ut särskilda områden då, där brott ska följas av högre straff under en begränsad period. Brott som innefattar exempelvis våld, hot, utpressning och skadegörelse leder till fördubblade straff inom de där zonerna. Mm. Och det ska kunna införas i områden där polisen värderar att det finns en extraordinär kriminalitetsbild som det heter. Och den särskilda straffzonen ska fungera som ett sätt att återskapa tryggheten i de här områdena. Ja, vad tänker du om ett sådant förslag?
Ja, det finns ju ett sånt system i Danmark och man kan ju fundera på hur det förhåller sig till likhet inför lagen. Om man ska behandlas olika beroende på vilket område man bor i. Jag menar nog att utgångspunkten måste ju vara att man bedömer det straffvärdet hos det enskilda brottet utifrån hur allvarligt det är, vilken skada och fara som det här brottet har inneburit.
Så det här vore ett ganska stort brott mot en rätt viktig princip då i rättssäkerhetssammanhang?
Jag tycker att man kan ganska ordentligt ifrågasätta det. Om det gäller geografiska områden. Sen kan man ju fundera på att det kan vara allvarligare att begå brott i en viss miljö, inom ett visst lokal och liknande. Det har vi ju redan. Vi kan ju se till exempel att det kan vara allvarligare att begå våldsbrott inom på en flygplats, för det kan bli flygplatssabotage. Mm. Så att jag menar, men då är det specificerat i ett visst skyddsobjekt att göra vissa geografiska områden där människor bor till skärpta straffzoner. Det menar jag att det kommer i konflikt med principen om likhet inför lagen.
Några av de här förslagen kommer ju, som vi har varit inne på, med inspiration från det danska systemet som har hamnat i blickfånget efter en dom i somras mot svenska gängkriminella. I det uppmärksammade mordfallet i danska Herlev så dömdes 5 svenskar, 3 av dem till livstid och 2 av dem till 20 års fängelse, trots att de var väldigt unga, några av dem. Tidigare har ju många i den svenska debatten lite grann rynkat på näsan mot Danmark. Tror du att det är det slut med det nu? Jag får lite den känslan.
Det danska domen och den danska lagstiftningen, den har ju nu åberopats i allmänna kriminalpolitiska debatten som lite grann ett goda exempel på hur man kan göra och hur man kan bemöta den här typen av kriminalitet.
Och det handlar ändå om att döma då personer som var 17 år när gärningen begicks till 20 års fängelse. Det är ju ändå ganska främmande för vad som har varit den svenska synen tidigare.
Alltså det som skiljer åt här, det är ju att man har tagit väldigt stora, liksom lite schablonmässiga grepp här och säger, man talar om en fördubbling. Mm. Det står ju i strid med den proportionalitetsprincip som vi har i Sverige, att det ska finnas proportionalitet mellan brott och straff och att allvarliga brott ska straffas strängare än mindre allvarliga, att man därmed får liksom en skala. När man gör den här typen av begrepp, då rycker man liksom undan möjligheterna till en sån här proportionalitet och väger då vissa typer av brott väsentligt mycket tyngre. Det rubbar ju lite grann systemet och jag tycker nog det är klokare att försöka att skärpa straffen där man ser att det finns skäl till det, men göra det med hänsyn till proportionalitet så att man får en rimlig skala från så att säga de mindre allvarliga brotten till de allra allvarligaste.
Det har sagts i debatten att hade det här skett i Sverige så hade den sannolik påföljd för att mörda andra människor med brott mot som det handlade om 4 år till skyddstillsyn, inte skyddstillsyn utan sluten vård, men inom ungdomsvård. Är det troligt att det ungefär hade hamnat där?
Nu ska jag inte uttala mig precis de här gärningarna. Mm. Vad som är stora skillnaden mellan Sverige och Danmark är just i det här fallet, det handlar ju om de som är under 18 år. Där vi har ju en betydande straffnedsättning i Sverige. Och där man också har som huvudregel att inte döma till fängelse utan att döma till det som kallas sluten ungdomsvård som är ju maximalt 4 år. Då ska man komma ihåg att det är utan möjlighet till villkorlig frigivning därifrån så att det motsvarar ungefär 6 års fängelse.
Men det låter då på ditt svar som att ja, om de är under 18 år ganska sannolikt skulle det bli maxstraffet då som är 4 år sluten ungdomsvård.
Jag kan inte säga just det här, men visst finns det, är det en stor skillnad mot den här domen. Nu ska vi också komma ihåg att den här domen, så vitt jag vet, ännu inte har prövats slutligt. Den är överklagad till Östra landsrätten.
Just det.
Men man ska komma ihåg att när det gäller vuxna lagöverträdare så ser det ju inte ut, så kan man inte se någon skillnad mot Sverige. Hur det hade bedömts när det gäller så allvarliga brott.
Ett förhållande som har fått särskilt stor uppmärksamhet är att man i Danmark, alltså just med koppling till det här fallet, är att man i Danmark inte tillämpar den så kallade omedelbarhetsprincipen på samma sätt som vi gör i Sverige. Här är ju idén att domstolen i huvudsak ska döma på det som sägs under själva huvudförhandlingen eller rättegången, medan man i Danmark inte bedömer utsagor som ändras jämfört med de inledande förhören som särskilt trovärdiga. Problemet som anses finnas i Sverige är då att yrkeskriminella kan tiga sig igenom förundersökningen och vänta på att komma med sin version först när de vet vad för slags bevisning som finns mot dem. Och då kan de anpassa sin berättelse därefter. Var står du där? Hur heliga är omedelbarhetsprincipen versus det här andra problemet?
Alltså, det handlar kanske inte just om omedelbarhetsprincipen här. Jag tror det är en liten missuppfattning. Mm-hmm. Omedelbarhetsprincipen handlar ju om att domstolen dömer över det som har kommit fram vid själva rättegången. Och inte sitter och läser in massa material vid sidan om, så att säga. Mm. Utan det här handlar ju mer om vilken bevisning man kan plocka fram när det gäller de tilltalades och andras berättelser. Och här menar jag att det finns behov av reformer. Vi har ju på ett helt annat sätt idag möjlighet att spela in förhör med ljud och bild. Vi har personer som filmar kanske händelser och konversationer med mobilkamera. Och vi har poliser som har kroppskamera och liknande. Och det är ju material som ofta kan vara bättre än att någon kommer till en domstol och berättar. Och mer så att säga där, men mer säkert. Och det finns ju vittnen som glömmer så att säga från de inledande förhören och sen framåt.
Om jag förstår dig rätt, och så menar du att den typen av bevisning kan ju förebringas för domstolen också. Ja, och strider därmed inte mot omedelbarhetsprincipen.
Nej, det handlar om vilken bevisning man tillåter. Och jag menar att det vore en välgärning om man kunde bereda vidare de förslag som redan ligger på regeringens bord att i större utsträckning kunna använda sig av inspelade förhör vid rättegång också i första instans.
Kommer man åt det här problemet då som jag nämnde, att en tilltalad kan ändra sin version eller vänta med att lämna den tills han vet då vad för bevisning som finns? Om det ska straffa sig att bara säga inga kommentarer till dess att förundersökningen är slutförd, löser de reformer som nu ligger på bordet det problemet?
Nej, det gör det inte. Utan man har ju alltid rätt att tiga. Man kan inte tvinga någon uttala sig på ett tidigare stadium. Vill man att någon ska göra det så måste man ju skapa incitament för det.
Och Danmark har ju det, vad jag förstod. Att man inte fäster så stor tilltro helt enkelt till att man ändrar sin utsaga. Precis som de här killarna gjorde i det aktuella fallet i Herlev.
Men det hindrar ju inte att man är tyst och säger inga kommentarer naturligtvis ändå.
Jag förstod det som att det också straffades i Danmark faktiskt. Om man var tyst och sen plötsligt kom en jättefullödig version i domstolen. Men jag kanske har fel där.
Det är ju alltid så att åklagaren både i Sverige och i Danmark och i alla rättsstater, så är det åklagaren som ska bevisa brottet. Och det är klart att det är ju väldigt tacksamt för utredningen om en person då är villig att berätta på ett tidigt stadium vad som har hänt. Och sedan kan man naturligtvis använda de uppgifterna i utredningen. Men den som inte vill säga någonting är inte tvungen att säga någonting. En annan sak är ju att en invändning kan ju värderas som mindre trovärdig om det kommer på ett sen stadium. Och det är inte så sällan de svenska domstolar skriver i sin dom att någonting framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion till exempel.
Okej, okay, så det finns så redan utrymme för att låta en sån utsaga väga mindre då?
Det finns ett visst utrymme för det, men självklart så är det ju åklagaren som ska bevisa brott. Och har man en annan förklaring och till vad som har hänt och komma med uppgifter som så, att säga, så är det ju åklagarens uppgift att motbevisa dem.
Du talade om att skapa incitament för att inte tiga sig genom förundersökningen. Hur skulle sådana kunna se ut då?
Det är till exempel att man skulle kunna ge strafflindring om man på tidigt stadium är beredd att lägga korten på bordet. Ja. Det är ju ett system som finns i många länder. Mm. Men då är man ju inne lite på detta med att man närmar sig åtalsuppgörelser. Mm. Att man helt enkelt erbjuder ett lägre straff. Eller att det finns ett system för straffnedsättning om man erkänner på ett tidigt stadium. Och att rabatten så att säga minskar ju längre man väntar. Ett sådant system finns ju i Storbritannien.
Det som i amerikanska filmer kallas plea bargain, eller det är i alla fall besläktat med det, va?
Det är ju det amerikanska begreppet, men ja. Det finns ju betydligt fler länder fast och inte i lika utstuderade varianter som i USA.
Snabba förändringar medför ju ändå risker, och kanske hade vi inte varit i den här situationen att vi behövde göra snabba förändringar eller ansågs nödvändigt om vi inte hade hamnat i det här läget som vi är i nu. Och då är det kanske intressant att ställa sig frågan varför vi idag sitter med ett rättssystem som en del tycks mena inte är anpassat efter hur brottsligheten ser ut. Nyligen kom professorn i rättsvetenskap Bo Wenström ut med boken om straff och fängelser. Och där går han till hårt angrepp mot dem som genomdrev de straffrättsliga bestämmelser som gäller nu, eller delar av dem i alla fall. Han talar om att Sverige har ett världsunikt system med en, vad han kallar, defensiv straffrätt där domarna är bakbundna av en vänsterradikal reform där fängelsestraff nästan till varje pris ska undvikas. Hur ser du på den här kritiken?
Ja, alltså, jag tycker det är lite märklig. Det här systemet som man hänför sig till, det är ju vårt påföljdssystems grunduppbyggnad kom i 1989, det är mer än 30 år sedan. Och jag tycker det är lite märkligt att komma med kritiken nu. Det har gällt sedan dess. Och man tyckte att det var alldeles vid sidan om vad vi skulle ha, så hade man kunnat komma på det tidigare.
Det är lite av en självprövning också, den där boken, för han skriver att han själv...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Själv dels studerade under professorer och andra som liksom lärde honom att tänka på det här sättet, och han tyckte själv att det lät rätt och rimligt. Så det är nu först när han är lite äldre som han då har omvärderat det här. Det är så han själv skriver. Och vad han mer skriver i boken är hur synen på straffrätten har växt fram i Sverige och hur den successivt då har gått från att ha fokus på att skydda samhället från brottslingarna till att mer fokusera på att behandla eller återanpassa de kriminella, till att de senaste decennierna enligt honom utgår från att straff egentligen inte gör något bättre. Och därmed har straffrätten enligt honom blivit väldigt passiv. Kan du känna igen något av det där?
Det är ju att man gick från en behandlingstanke där så att säga straffet syftade till att göra den enskilde till en bättre individ. Och man så att säga straffets stränghet och i graden av ingripande byggde mycket på behovet av behandling. Det är ju alldeles klart att det lämnade man någonstans där under 70-80-talet, när man insåg att det var ingen bra idé. Därför det var väldigt svårt att för domstolen förutse vad som var rätt behandling. Dessutom var det orättvist på det sättet att man inte fick straff i proportion till brottets allvar utan i proportion till sitt behandlingsbehov. Mm. Det var ju det som var kritiken mot. Det som infördes, kan man säga, genom 1989 års reform när man ändrade i brottsbalken, det var ju tydliga kriterier för hur man ska mäta ut straff. Vad man ska bygga på, det är ju tänkt att bygga på proportionalitet.
Det är det han kallar att man inför en räknemaskin i systemet som bakband domarna, alltså det är hans ord.
Ja, och frågan är vad man annars ska göra om man ska ha ett annat system. Nu har vi ju ett system som bygger på proportionalitet mellan brott och straff. Alltså allvarliga brott ska straffas strängare än mindre allvarliga. Och det ska finnas en likhet, lika allvarliga brott ska straffas lika. Mm. Och det är väl, tycker jag, lite grann av domstolarnas och lagstiftningens kärnuppgift att se till att människor behandlas lika.
Han tycks mena att en annan uppgift är att skydda det omgivande samhället från brottslingar där man kan förvänta sig att de återfaller och kanske i brottslighet som drabbar andra på ett väldigt hårt sätt. Det är väl hans idé då med så kallade skyddstanken som han tycker ska uppvärderas och att domstolarna ska få mer utrymme än vad de idag har att göra den typen av bedömningar som bygger på prognoser om hur framtiden ser ut för enskilda individer. Vad tänker du om det?
Ja, det är väl just det här prognostänkandet som låg till grund för den förändringen som man gjorde i slutet på 80-talet.
Att det var orättvist?
Ja, helt enkelt att man inte har något bra underlag för den typen av prognoser. Det är väldigt svårt att förutse framtiden. Det är väldigt svårt att förutse människor. Och att det riskerar att bli ett väldigt orättvist system.
Och det byggde på någon form av klassanalys också, va? Att det var större risk om man kanske kom från lägre klasser att man skulle bli bedömd hårdare just när det gällde prognos för återfall och så, vill jag minnas.
Det kan ju visst vara så att det har varit ett skäl, men problemet kvarstår oavsett så här klassanalysen, för att det blir inte lättare om man tar bort den att förutse vilka som kommer återfalla eller inte. Det här innebär ju inte att man inte kan ha, säger ju ingenting om hur stränga straff man ska ha. Man kan skärpa straffen från ett skyddsperspektiv och så. Men poängen med nuvarande system är att man behandlar lika fall lika.
Vi kan väl ta ett exempel från hans bok då, som han hade. Låt säga att vi har två personer som döms för olaga hot och misshandel. Den ena är medlem i ett kriminellt gäng. Den andra, så vitt känt, inte det. Kan man inte då tänka att den som är medlem i ett kriminellt gäng, att det är väldigt mycket större risk att han ska återupprepa brottet och att andra då ska drabbas? Och att man då gör en prognos av honom som skiljer sig lite grann från den andra personen. Visst, det blir orättvist, men det kanske också blir, skyddstanken kanske blir lite mer i fokus då.
Så fall får man skapa kriterier så att man kan just behandla lika fall lika. Och det är väl inte omöjligt att man i lagstiftning kan ha kriterier. Tidigare brottslighet, till exempel, man kan ha kriterier som handlar om man har begått brott tillsammans med andra, att det har varit mer hänsynslöst, att det är en mer farlig typ av brottslighet. Och att man kan bygga in det systemet och man därmed så att säga kan få strängare straff för den som man nu kallar gängmedlemmen jämfört med ett annat brott.
Men inte någon slags skönsmässig bedömning då som kritiken hette mot en viss persons benägenhet att i fortsättningen begå brott?
Jag tror man ska akta sig för att föra in skönsmässiga bedömningar. Det ligger liksom i domstolarnas roll och väsen att försöka söka efter objektivitet, opartiskhet och att se till att vi uppnår en likhet inför lagen.
Han går igenom ett antal påståenden i den här boken som han kallar illusoriska sanningar, som han menar är delvis eller helt felaktiga och i vissa fall kanske bara långt ifrån bevisade, men att de ändå har styrt synen på brott och straff under lång tid i Sverige. Då är det dessa fyra jag tänkte nämna. Fängelsestraff är nedbrytande och har övervägande negativa effekter på den som drabbas. Brottslighet orsakas av brister i samhället som rör ekonomi, jämställdhet och sociala förhållanden. Skärpta straff minskar inte brottsligheten. Prognoser om framtida brottslighet, som vi var inne på, för enskilda personer är närmast omöjliga att göra. Han menar ju att det här är fel. Alltså det här är saker som behandlas i debatten som om det vore bevisat, som om det vore faktum. Men så är det inte. Vad säger du om det?
De här påståendena, de är ju, kan man ju säga, varken rätt eller fel. Man kan inte varken avfärda dem, men man kan naturligtvis inte säga att de gäller i samtliga fall. Och jag tycker inte heller att debatten bygger på de mesta utgångspunkter.
Tycker du han har fel där? Att man inte har byggt till exempel debatten på att fängelsestraff är nedbrytande eller att skärpta straff inte minskar brottsligheten?
Ja, de argumenten har ju alltid funnits med, men det har alltid funnits argument åt andra hållet, och i synnerhet under senare tid. Mm. Någon gång i slutet på 80-talet så var ju de argumenten väldigt starka. Men därefter som vi pratade om, så har ju det hänt väldigt mycket och man har skärpt väldigt många straff. Och idag tycker jag inte de här utgångspunkterna är de som är de dominerande i den kriminalpolitiska debatten, tvärtom.
Det som enligt honom ligger till grund för dagens syn på brott och straff är då ganska radikala, ganska många fall till och med marxistiska jurister och kriminologer, det här är hans ord. Flera av dem var knutna till föreningen KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, som var väldigt inflytelserik under en period på 70-talet. Finns det någon sanning i det? Var det en radikal agenda som styrde där och som ledde fram till 1989 års förändringar av straffrätten?
Det fanns ju nog en hel del radikala förslag då som lades fram och en ganska radikal debatt då. Men man gick ju inte hela vägen fram. De förslagen som fanns i fängelsestraffkommitténs betänkande och som låg till grund för 89 års förslag, de genomfördes ju delvis, men långt ifrån helt. Och när de väl hade genomförts till den delen som nu avser innefattar nuvarande, kan man säga, påföljdssystemets grunduppbyggnad, som bygger alltså på proportionalitet. Därefter har man ju ganska ordentligt övergett detta.
Så han övervärderar deras inflytande då, tänker du?
De har ju säkert haft ett inflytande, men det inflytandet, menar jag, har upphört och upphört för ganska så länge sedan.
Hans liksom övergripande kritik, om jag har förstått den rätt, är ju det här att han menar att Sverige har ett världsunikt system av passiv straffrätt. Där den grundtanken är att ju mer man ingriper, desto sämre går det. Och därför har man liksom landat i att göra så lite som möjligt, återigen hans ord. Vad säger du om det där begreppet, defensiv eller passiv straffrätt? Finns det något sånt i det svenska systemet som skiljer sig väldigt mycket från andra länder?
Alltså man kan nog säga att Sverige har haft relativt låga straffsatser under ganska lång tid. Vilket vi nu efterhand ändrar på. Samtidigt har ju Sverige varit ett ganska så homogent och stabilt samhälle jämfört med många andra samhällen i världen. Och om man tittar lite grann bakåt. Men det har inte sett ut så i alla delar. Tittar vi till exempel på straffar för narkotikabrott, så var ju de oerhört höga under många decennier. De skruvades upp efterhand enligt ett mängdtänkande. Och nu har ju sedan 2011 Högsta domstolen delvis ändrat den praxisen. Men fortfarande så kan man ju se att hela straffskalan utnyttjas när det gäller narkotikabrotten. Så här har vi ju ett exempel på att det ser inte ut så i alla delar som han beskriver.
Och den här fängelsepresumtionen, som den kallas, att man... Det ska vara en sistahandslösning, så att säga. Man ska undersöka alla andra möjligheter innan man dömer till fängelse. Varför ser det inte tvärtom ut egentligen? Att fängelse är normal påföljden och sen tittar man om det finns några skäl till att någon inte behöver avtjäna sitt straff i fängelse.
Ja, men det är det också. Det är ju bara en konstruktion att bestämmelsen ser ut som det gör. Den handlar ju om ett visst intervall, nämligen... När det handlar om straffvärden under ett år, och det handlar om personer som inte tidigare har en stor belastning, och det handlar om att det inte handlar om vissa brottstyper som anses då kräva fängelsestraff. Där finns ett utrymme, och det tror jag finns i alla länder, kanske i vissa fall i betydligt större utsträckning i Sverige, att man väljer andra icke-frihetsberövande påföljer framför fängelse. Och det finns goda skäl för det.
Så det där är liksom bara semantik egentligen, menar du då?
Jag menar att det är semantik. Det handlar om hur man konstruerar systemet. Och att vi har möjlighet att döma till icke-frihetsberövande påföljder för brott med lite lägre straffvärden, och där det inte handlar om något omfattande återfall. Det är någonting som finns ju i alla länders system.
En sista fråga på det temat. Alltså, den här gruppen då, som du säger, har tappat sitt inflytande. Deras syn på kriminella och fångar var då bland annat att deras kriminalitet delvis var en sund reaktion på en osund och orättvis kapitalistisk samhällsordning, och att det därför var inhumant att genom kriminalvården försöka förändra eller återanpassa dem. Det skulle ju gå hand i hand med det här att man inte, liksom den här behandlingstanken, att man ger upp den lite och att man inte utmäter straff utifrån behandlingsbehov och så vidare. Kan du se sådana spår i det här som är mer marxistiska och antikapitalistiska, så att säga?
Nej, jag tror den ligger mera åt det hållet, att den skulle i så fall ligga närmare behandlingstanken. För vad man gjorde var ju att man gick över till proportionalitetsprincip. Sen kan man ju fundera på hur stränga straff man ska ha. Proportionalitetsprincipen säger ju ingenting om hur stränga straffen ska vara. Det säger inte om det ska vara 1, 2 eller 3 års fängelse för en viss gärning. Det säger bara att det ska finnas en rimlig proportionalitet inom ramen för systemet. Så att där ser jag inte några egentliga spår. Däremot så finns ju de här uppfattningarna. Jag tror det var 1975 som Lennart Geijer sa att man borde avskaffa fängelse överhuvudtaget.
Dåvarande justitieminister.
Dåvarande justitieminister Lennart Geijer sa det och tyckte att man skulle få behandling och det bara skulle vara ett litet fåtal farliga personer som skulle vara inlåsta. Vi har ju ett annat, det synsättet fick ju aldrig genomslag och det har ju också så här, helt övergetts inte så långt därefter kan man säga.
Mm, det är ett annat samhällsklimat nu. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om bevisvärdering, något som ni domare sysslar mycket med. En intressant genomgång som jag läste nyligen jämförde hur mycket bevis som krävs för att bli fälld för våldtäkt respektive för olaga hot. Det intressanta med att jämföra just de två brotten då, enligt de som har skrivit det här pappret, är att åtalen ofta bygger på en liknande bevisning. Alltså ord mot ord plus stödbevisning i form av personer som respektive offer och gärningsmän kanske haft kontakt med innan och framförallt efter brottet. Christian Dahlman och Andreas Kort Aspegren som gjorde studien kom fram till att som bevisning ansågs uppfylla beviskravet i 90% av våldtäktsmålen, men i målen om olaga hot ansågs det bara vara uppfyllt i 18% av fallen. Och då uppstår ju frågan, hur kommer det sig att bevisning som i 90% av fallen räcker för att uppfylla beviskravet när det handlar om våldtäkt bara uppfyller det kravet i 18% när det handlar om olaga hot? Vad tror du?
Jag förstår, jag tycker det är intressant att man gör såna här undersökningar för att det stämmer ju till eftertanke och kan ge alltså, input i debatten kring bevisvärdering. Sen är det ju svårt att mäta såna här saker. Det handlar ju trots allt om två olika typer av brott. Det ena är ett allvarligare brott och innefattar ett fysiskt angrepp och det andra handlar ofta om, i det här fallet ju om ord och vad som har uttalats. Så helt jämförbara storheter är det ju inte.
Nej, men ju allvarligare brott, desto viktigare tänker jag att beviskraven är uppfyllda innan man dömer någon.
Precis, och det är ju intressant och därför att titta på det här. Men så att säga, en fullständig bild får man ju inte på det här sättet. Men det är viktigt att titta på det. Det man kan möjligen tänka här, det är ju att domstolarna i stor utsträckning ju i sitt dömande tittar efter hur högre instanser dömt, hur praxis ser ut och följer liksom de vägledningar och riktlinjer man kan få för bevisvärdering. Mm. Det är ju ett sätt att värna om detta, att ha en enhetlig rättstillämpning och där kan man kanske se att det kan vara så att det här sättet att värdera bevisningen för olika brottstyper faktiskt skiljer sig åt på ett sätt som kanske inte ens är motiverat.
Ja, kan det vara så att domstolarna faktiskt tillämpar lägre beviskrav i våldtäktsmålen än i mål om olaga hot?
Jag tror det är svårt att jämföra och säga vad ett högt eller vad ett lågt beviskrav. Å ena sidan kan man ju säga då att vi ser här att det är många stor andel av det som de målen som har stämt in som har valts ut i det här. För när det gäller sexuella övergrepp generellt så har man ju en ganska låg andel bifall. Mm. Ska man komma ihåg. Men de man har tittat på i det här fallet har man ju en hög andel. Och då får man komma ihåg att de utredningarna är ju mer omfattande. Man har mer omfattande bevisning och kanske så också att det blir längre förhandlingar och mer omsorgsfullt genomgånget material än vad det blir för ett brott som kanske åtalas som ett bland andra i en rättegång. Kanske då man inte går på samma sätt, går på djupet i bevisvärderingen. Det här kan vara att, men jag kan inte så att säga mer än söka möjliga förklaringar. Och som sagt, det här är ju väldigt svårt att forska på.
De för ett resonemang också om att det är ungefär 17 gånger fler åtal för olaga hot än för våldtäkt. Alltså åklagare, som du själv var inne på, mer selektiva med att väcka åtal för våldtäkt. Och andelen anmälningar som går till åtal är dubbelt så stor vid olaga hot som våldtäkt. Så att det är uppenbart det att åklagarna är mer selektiva och det kanske kan vara en förklaring där då. Vad gäller bevisvärdering i just våldtäktsmål så publicerade Kvartal nyligen en text av juriststudenten och nämndemannen för Sverigedemokraterna, Johannes Norman. Där menar han att beviskraven i våldtäktsmål, som han uttrycker, har spårat ur åt båda håll. Till stöd för det refererar han några fall där personer dömts för våldtäkt på vad som förefaller vara en ganska skakig grund. Samtidigt tar han upp ett av flera liknande fall där en misstänkt våldtäktsman frias eftersom han hävdar att han har sovit när han har utfört den sexuella gärningen mot en annan persons vilja. Ja, du har läst den där. Vilken är din reflektion kring det där resonemanget?
Men det är svårt att jämföra enskilda fall och säga att man har gjort en bevisvärdering som är mer strängare eller mindre sträng i olika fall. Så att det ligger ju i domstolens uppgifter efter bästa förmåga värdera det materialet som har kommit in. Och man kan naturligtvis tycka att de här, det finns ett fåtal fall som handlar om sovande personer. Mm. Jag känner igen det sedan min tid som riksåklagare, och att där var det ju viktigt att få fram en bra vetenskaplig bevisning om vad som var möjligt eller inte. Men principen är ju alltid den att är det i tveksamma fall att fria hellre än att fälla.
Bortom rimligt tvivel heter det ju. Och det här kan man ju tycka som lekman att det låter som att det, bortom rimligt tvivel, är det verkligen uppnått här?
I de här målen som handlar om sovande, de har ju haft sakkunniga personer som har uttalat sig om vilka möjligheter som ett visst händelseförlopp, vilka möjligheter det finns att det verkligen kan vara på det sättet. Mm. Och där blir det ju så att åklagarens bevisning ställs mot försvarets bevisning.
Och det där är en väldigt specifik fråga om sovande våldtäktsmän för all del, men det jag tror att skribenten är far efter egentligen är att det har varit ett hårt politiskt tryck vad gäller straff och hur många mål som går till åtal och så vidare när det gäller just sexualbrott och våldtäkt och så. Finns det en risk att domstolarna har låtit sig påverkas av det och därmed i de fall som faktiskt går till åtal och där det döms inte har lika höga krav på bevisningen som de borde ha?
Det finns alltid en risk att domstolar påverkas av strömningar i samhället. Och det är väl därför det är oerhört viktigt att domstolarna, just som vi var inne på inledningen här, förhåller sig lite avvaktande och försiktiga till nya så att säga trender. Mm. När det gäller våldtäkt så har ju Högsta domstolen uttalat sig i några fall ganska noggrant om hur bevisvärderingen ska gå till och vilken bevisning som krävs. Och min erfarenhet är ju att domstolarna i stor utsträckning försöker följa de riktlinjerna.
Mm. Så att där har det förändrats lite grann då, över tid helt enkelt. När vi ändå är inne på det då, rättssäkerhetsspåret. En del menar ju att Sverige skiljer sig från andra länder genom att etablissemanget bara klarar av att omfatta en åsikt åt gången i varje fråga, vilket i sin tur gör att alla springer fort åt samma håll, även om en del senare säger att de hela tiden egentligen var tveksamma till det här hållet som man var med och sprang åt. Känner du igen den bilden till att börja med?
Ja.
Håller du med om den? Finns det något sånt i Sverige? Något fenomen som gör att vi är benägna till det där grupptänkandet?
Ja, det finns det nog i alla sammanhang där människor samverkar, så kan man ju känna igen att det finns en benägenhet att man springer åt samma håll och sen vänder man och springer åt annat håll. Vi har en tendens att vilja tycka samma och bekräfta varandra, och där ligger en fara. Det behövs ju, vad ska man säga, också de som säger emot.
Men skiljer vi i Sverige ut oss lite där vid lag? Att vi är ännu mer benägna än andra samhällen att just hålla med, fast vi kanske inte helt och hållet håller med?
Det här har jag svårt att ha en uppfattning om. Ja. Jag gissar att människor är ganska lika. För det här är ju ett ganska mänskligt beteende.
Mm. Skälet till att jag frågar är att det är ju uppenbart att vi befinner oss i ett sånt läge nu när det gäller synen på brott och brottslingar. Vi har varit inne på det flera gånger. Det finns relativt få röster som varnar för att rättssäkerheten kan äventyras av alla förslag om kriminaliseringar och straffskärpningar som kommer nu. Ser du den risken att vi kan kasta viktiga rättssäkerhetsaspekter över bord i vår jakt på att liksom komma åt den här grova kriminaliteten nu?
Ja, det finns ju en risk att det sker en utveckling som vi liksom inte ser. Jag tror inte det finns en önskan av att i svenska debatten eller svenska samhället att kasta rättssäkerheten över bord. det vi ser, det är ju mycket krav på hårdare tag och strängare straff. Och det kan man ju naturligtvis åstadkomma utan att äventyra rättssäkerheten.
Men det finns ju också mycket däromkring som handlar om ökad övervakning till exempel. Och de här sakerna som vi talade om tidigare, om särskilda zoner där straffen ska vara högre och där man får visitera utan brottmisstanke och vidare. Så det allmänna kredot är väl ändå åt det hållet?
Ja, strängare ingripande, det behöver inte gå i den riktningen. Alltså, mer teknisk övervakning, fler kameror och liknande kan ju tvärtom ge betydligt bättre och säkrare bevisning än vad till exempel vittnesmål är, som är ju en ganska otillförlitlig form av bevisning. Så i den meningen så tror jag inte att vi så att det finns risker i utvecklingen, utan det är nog mer synen i så fall. Om man menar att domstolarna på något sätt ska ta mer hänsyn till skyddsaspekter, domstolarna ska själva gå i första ledet här för att skydda samhället, då tror jag däremot att vi är inne på en farlig väg.
Så det var Wenströms kritik du refererade, kan man säga där lite grann. Om du ändå ska titta på några områden där det finns anledning att vara lite extra uppmärksam, där rättssäkerhetsfrågorna kan vara extra viktiga. Vilka skulle det vara?
Jag tror att det finns väl några saker som kan vara besvärliga. Alltså, rättsväsendets resurser kan ju i någon mån urgröpa rättssäkerheten om vi ställer högre och högre krav på effektivitet och ägnar mindre och mindre tid åt bedömningarna i varje enskilt fall.
Finns det en sån tendens?
Ja, det finns ju en tendens att vi har att rättsväsendet blir mer och mer belastat. Och där finns det ju en sådan risk. Det finns ju naturligtvis en risk i att synsätt och väldigt höga förväntningar på att vi ska kunna bekämpa viss brottslighet väldigt effektivt kan ju leda till att rättsväsendet påverkas i den riktningen. Man måste ju alltid vara uppmärksam, och det här är ju rättssäkerheten är ju en någonting som måste vinnas precis hela tiden. Vi kommer aldrig kunna skapa ett system som så att säga är evigt stabilt i det hänseendet.
Advokaten Thomas Olsson tillhör väl de som ibland reser den flaggan och är rädd för rättssäkerheten, att man äventyrar den. Och ett exempel han tog i en debattartikel i Svenska Dagbladet var just det här vi diskuterade tidigare, som du menade att det rådde ett missförstånd kring omedelbarhetsprincipen. Men likväl så är det ju så att åklagare är lite på krigsstigen kring en del saker. De tycker helt enkelt att det är för svårt för dem. Det är för lätt att bli frikänd. Ligger det någonting i åklagarnas kritik, eller ligger det någonting i Thomas Olssons kritik att det finns en fara i att ändra maktbalansen där?
Alltså, både åklagare och åklagarna är ju part i målet. Ja. Och man får ju räkna med att därmed att man har lite annan syn på balansen än vad man har som försvarare. Där man ju företräder det tilltalade. Det är naturligt, och debatten är ju bra. Det är bra att man diskuterar från de utgångspunkterna. Men man ska komma ihåg vem det är som diskuterar. Och utgå från det. Jag tror att omedelbarhetsprincipen i sig betyder inte att varken vi har en starkare rättssäkerhet eller mindre. Det är ju mer ett sätt som principen har för själva hanteringen av brottmål i domstol. Utan vad vi talar om, det är ju lite det här om när man ska uttala sig och man ska få lov att spela upp tidiga förhör, och farhågan från försvararsidan uppfattar jag så att man är rädd för att tidiga förhör ska ske under mindre rättssäkra former.
Just det var vad man var inne på.
Och det tror jag man kan motverka genom att se till att de sker under säkra former, att det sker möjligen inför rätten och i vart fall med försvarare närvarande, att man spelar in med ljud och bild och att man har fått rimligt mycket information inför de här förhören.
Ja, till sist då, om vi skulle ses här igen om 10 år, tror du att Sverige är ett land med mycket strängare, hårdare syn på brott och straff, och där den här skyddstanken möjligen då har värderats upp, att det är viktigare att skydda det omgivande samhället från brottslingarna än att återanpassa brottslingen till samhället?
Det vi kan se, det är ju att kriminalpolitiken ofta går så att säga i vågor. Det går lite fram och tillbaka i synen på brott och straff. Skyddsaspekten tror jag kommer att bli mer framträdande i samhället, därför att vi lever i ett mer komplext samhälle, ett samhälle där man kan, det finns en otrygghet och det finns också större svårigheter i ett anonymt och globalt, både så globaliserad värld att skydda sig mot brott. Så att det tror jag, men det behöver inte tas uttryck i så våldsamt mycket strängare straff. Det finns många andra sätt att skydda samhället och skapa trygghet.
Vilka
genom att förebygga brott, genom att göra det svårare att begå brott. Genom att naturligtvis se till också att man minskar incitamenten när man går bort. Här är det ju en sak som vi inte har haft uppe som är väldigt viktig. Det är ju möjligheten att ta hand om brottsvinster. Som ofta utgör liksom de direkta incitamenten när man går bort. Att förverka brottsvinster och göra det enklare att förverka brottsvinster.
Är det för svårt nu, menar du?
Det menar jag att det är för svårt nu. Där borde man utan att äventyra rättssäkerheten, för det handlar ju trots allt inte om att låsa in människor, kunna lätta kanske på bevisreglerna för att ta hand om egendom som man på goda grunder kan tro att komma från brott.
Så hur mycket måste man bevisa det nu för att få ta pengarna eller knarket eller vad det nu är? Ja, knark får man väl ta hur som helst, men pengar?
Det beror lite grann olika på hur situationen ser ut. Men det är ju, idag knyter man ju detta till att man har en brottsutredning att någon döms för brott.
Mm.
Det finns en del länder som har system där man kan så att säga i mer en civilrättslig process förverka pengar.
Som inte vederbörande kan berätta varifrån de kommer,
som,
eller styrka.
Som där man i alla fall har på en viss grad av bevisning för att de är brottsligt åtkomna. Och jag tycker att det är en väg man i alla fall skulle överväga att införa. För att det tror jag är en betydligt mer verksamt sätt att komma åt den kriminaliteten som liksom genererar inkomster. En väsentligt strängare straff. Därför straffens avhållande effekt är ju väldigt stor utsträckning beroende på hur många stora handel man kan fälla. Och brottslingar är ganska riskbenägna.
Till allra sist då, så brukar det heta nu när det gäller gängkriminaliteten att det här, säger polisen ofta, det är inte bara vi som kan göra något åt det här utan hela samhället måste hjälpas åt. Jag har funderat lite på det där. Är det verkligen rimligt att begära av människor som inte alls jobbar med brottsbekämpning eller rättsskipning att engagera sig i ett problem som faktiskt polis och domstolar och åklagarväsende har att lösa?
Det handlar väl inte om att andra delar av samhället ska lösa redan begångna brott. Utan Nej. Det handlar väl rimligen om att alla har ett ansvar för att se till att brottslighetens återväxt minskar. Att människor blir har mindre anledning att begå brott.
Men vad menar de att vi ska göra då? Tror du?
Det handlar väl att ge människor, framförallt de unga, goda möjligheter att växa upp och bli en del av samhället och kunna skaffa sig arbete och inkomst på annat sätt än genom brott.
Jo, men vad ska, liksom, vem ska, om jag ska ta till mig det där som enskild medborgare, vad är det jag ska göra som jag inte gör idag? Det är det jag undrar lite.
Det handlar väl inte om enskilda medborgare, men det handlar väl om vårt sätt att organisera vårt samhälle och hur vi kan se till att ända från tidiga barndomen och skolomgången ge alla som växer upp så goda möjligheter och så lika möjligheter som möjligt att skapa sig ett bra liv. Det är väl det så att säga och ett samhälle som är inkluderande och på det sättet minskar både viljan och möjligheten att begå brott. För brott handlar ju väldigt mycket om avsaknad av social kontroll och utanförskap och en vilja att liksom kunna hävda sig på annat sätt än de som de etablerade sig.
Säger Anders Perklev som är president för Svea hovrätt och dessförinnan bland annat riksåklagare. Stort tack för att du var med i Kvartalsfredagsintervjun.
Tack.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, För dig över 18 år, stödlinjen.se.